Innan vi går över till sexsnacket i det här avsnittet så ska vi ta någon minut här i början till att förtydliga en kommentar som några av er lyssnare har reagerat på i det här avsnittet om känslor.
Ja, det var ju när jag sa att det är så skönt att veta att Jesus har känt som vi då det gällde avundsjuka.
Mm. Först vill jag säga att tack för att ni reagerar.
Vi är ju inte heller teologiskt utbildade.
Nej.
Så vi har ju inte kanske fördjupat oss i alla det här, de här bibelverserna. Och nu har vi ju kontaktat några teologer om det här.
Ja.
Och vi fick ju en hel del intressanta svar.
Ja, ett svar som jag fick. Så var så här att våra avundkänslor till exempel, eller vår svartsjuka, eller vilken känsla vi än känner, så springer ju ofta fram ur ett begär efter någonting. Och så gjorde den här personen en sån här analys att när det gäller till exempel kameler, jag tyckte det var lite härligt det här, att skulle Jesus ha varit avundsjuk på en som har en finare kamel? Nej, det tror han inte, men han kanske noterade. Kanske skulle han ha velat ha en finare kamel. Men han kunde inte synda, så han kunde aldrig falla ner i den där avundsjukan mot den här personen. Sen konstaterade också en teolog som jag pratade med att spontant så är första tanken att om Jesus har varit frestad i allt som vi, så måste han ha frestats av avund också. Och bitterhet och sådana här fula, som vi kallar fula känslor.
Men hur kände han i den stunden då han blev frestad?
Jag vet bara vad det står i Bibeln, att han var frestad.
Mm.
Vad har du fått för svar?
Ja, det som en svarade åt mig är att jag i mitt uttal lade för mycket likhetstecken mellan Jesus och våra känslor.
Mm.
Att nu vet han allt fastän han inte kände som vi känner. På något sätt stod Jesus över känslorna trots att han visade känslor. Inte för att han är känslokall utan för att han är livgivaren. Han är den som har hand om våra känslor.
Mm.
Allsmäktig.
Den här allsmäktigheten som vi nuddar vid här så...
Ja, alltså jag blir riktigt upprymd.
Ja!
Och jag tycker att det är någonting fint i det jag inte förstår.
Ja!
Jag vill ofta bli påmind om hur stor Herren är.
Ja.
Mm, och att vi räcker i vår litenhet.
Ja. Det är stort.
Mm. Och att vi kan prata om Jesus trots att vi är bristfälliga redskap. Mm. Och att vi vill prata om honom.
Mm. Vi vet inte svaret på alla frågor. Men det viktiga är att Jesus har dött för oss. Och han har uppstått för oss. Allt det här bara utgående från sin kärlek till oss. Vi fortsätter hålla våra samtal och tacka för era böner. Ja, nu sitter vi här då i Missionsmagasinet idag, och idag är det faktiskt premiär här i vår podd med en inbjuden gäst i vår fina studio. Välkommen Dina Fagerholm.
Tack, kul att vara här.
Ja, det är roligt för oss också.
Mm.
Och välkommen Maria.
Ja, jag då. Jag ska säga det är ju internationella kvinnodagen idag.
Gratulerar.
Det är det.
Då passar det ju riktigt bra med dagens tema.
Det gör det dessutom. Mm. Vi ska prata om sexualitet idag. Så det stämmer ju. Ett ständigt aktuellt tema.
Mm.
Kanske mera aktuellt dock nu.
Mm.
Att prata om än förr. Och vi ska alldeles strax dyka djupare ner i det här temat. Men först, vem är Dina?
Ja, Dina Fagerholm heter jag. Jag föddes som Dina Hellman i USA för ett antal år sedan. Och växte upp först där, bodde 6 år där. Så flyttade min familj till Finland Så jag växte upp i Västra Nyland. Därav det här muminsvenskan som ni hör.
Det där oljudet. Ja. Ibland så tränar jag på det där oljudet där hemma. Och mina barn tycker att jag låter löjlig.
Så jag pratar muminsvenska, ja. Mm. Och kärleken förde mig till Österbotten. Så nu är jag, numera är jag bekännande Kokkolabo.
Okej. Okay.
Mm. Ja. Jag var gift med Kajen, ja. Isabellas bror, i snart 29 år. Vi har tre vuxna barn, okay. Michelle och Kent och Robin. Och genom dem har vi fått in tre till. Andreas och Edith och Sara. Och här skulle vi behöva en trumpetfanfar.
Så vi har, ta-da-da! Ja,
vi har två små söta flickor som är våra barnbarn.
Oh,
den yngsta är 2 veckor gammal. Mm. Så vi kan lägga en länk under podden med bilder av mina barnbarn. Skämt åt sidor. Ja, jag är utbildad klasslärare. Jag har jobbat nu senast som ungdomsledare i 3,5 år. Och sysslar mycket vid sidan om med sånt här som gäller föreläsningar och mycket samtal. Och möter många människor i nöd. Men av allt det jag gör så tycker jag att mammarollen har varit min favorit.
Är det så, ja?
Jag tycker som mina nära och kära.
Vad är det som har fört dig just inom det här området med sexualiteten? Varför brinner du för det här?
Det är två orsaker. Den ena är ju det att jag har en skruvlös. Alltså jag har...
Tack gode Gud för den skruven.
Jag har bort den här skruven som säger att det ska vara pinsamt att prata om sex. Den andra saken är nog det att jag tycker själv att sexualiteten är lite invecklad. Alltså det är inte någonting som jag tycker att bara har gått på räls i mitt eget liv.
Den bilden kan man ju få när någon föreläser. Ibland inbillar vi oss att den som föreläser om ett tema är den som har allt på klart. Mm. Men nu kan vi ju då avslöja att det är ju precis tvärtom.
Precis
det. Att det man föreläser om så har man oftast gått en runda.
Mm,
i boxningsringen med.
Jag har kommit någonstans och de har kallat mig för sexperten och jag måste gapskratta åt det. Men när det finns en tredje orsak, och jag var ganska ung när jag märkte att nej men hjälp, folk har inte pratat om sånt här hemma. Och jag halkade in på ett bananskal med att en vän till mig som hade tonåringar när jag hade småbarn. Så hon sa en gång att det är så svårt att prata om sex med mina ungdomar. Och jag var sådär att svårt. Men det är jättekul och intressant. Så bokade hon mig hemma hos sig till en ungdomssamling. Okay. Kallade in alla sina ungdomar och deras kompisar. Och på den vägen, det var inte planerat. På den vägen, så 15 år nu har jag föreläst och undervisat om det här.
Just.
Tar jag reda på mer och mer också under tiden.
Så du får ju runt i olika församlingar och...
Jag blir inbjuden. Jag ringer ju aldrig och erbjuder mig.
Det har ju
varit så att det är lite djungeltelegrafen. Ni vet hur det fungerar. Det finns någon som gör det här och det är så få så därför ringer folk. Men jag tycker att det är roligt också.
Tänk det. Vad trevligt.
Och jag lider med folk som får så mycket fel information idag. Och jag brukar säga till ungdomarna att jag vill säga det här när ni är unga ännu. Så inte jag kommer om 10 år och säger, varför gjorde du sådär?
Mm. Precis, förebyggande.
Förebyggande.
Det är jättebra. Men vi kan ju som backa nu då. Ända till allra första början, när Gud skapade sexualiteten, men där den också gick sönder. Och då hamnar vi ju i lustgården med Adam och Eva. Vad har du för tankar om det, Dina?
Nu först vill jag fara tillbaks ända till före syndafallet, för jag tycker det är så härligt det där att tänka att Gud skapar Adam och Eva. Och jag upptäckte just idag faktiskt att i folkbibeln står det att när Gud skapar Eva så säger Adam äntligen.
Är det sant?
Ja, och jag tycker det är så ljuvligt. För att det visar liksom att mannen behövde kvinnan. Just. Kvinnan behövde mannen. Och det fina när vi pratar om sexualitet är att idealet var ju då i Edens lustgård. Alltså de gick omkring spritt språngandes nakna. Mm. Och de kändes in. Det här var någonting vackert. Mm. Det var någonting fint som Gud hade skapat. Och jag märker när jag pratar med ungdomar att det är svårt, också vuxna. Det är svårt att liksom förstå det där. Att det här var Guds idé från första början. Mm. Sexualitet är någonting fint. Mm. Våra kroppar är vackra. Det var tanken från första början. Det här skammen, det här liksom att vi måste smussla med det här, vi kan inte prata om det. Det kom efter syndafallet, och det är viktigt att veta skillnaden.
Mm. Ja, det var bra förtydligande.
Ja. Mm. Och samtidigt med syndafallet så kom ju den här söndrigheten i oss allihopa, och det gäller också vår sexualitet, och det är viktigt att minnas att den är liksom märkt redan från första början. Vi har en ljuvlig plan, en Guds plan, men vi behöver vara medvetna om att också när vi strävar efter att leva i Guds fina plan, så är vi märkta också sexuellt.
Mm. Där kan jag kommentera, jag hörde en gång en podd om sexualitet, och hon som hade den så sa att vi är alla brustna sexuellt. Mm. Och det där är ju lite befriande också. Kan jag tycka.
Så är det.
Men som ett kristet par så vill man ju leva i ett sunt förhållande. Hur ser en sund sexualitet ut?
Jag tror att sund sexualitet börjar egentligen i hjärnan. Alltså att det börjar med en förståelse. Och det som jag har lärt mig de senaste åren, som jag tycker själv att det är jätteintressant, är det här hebreiska ordet yada. Och yada finns i Bibeln på flera ställen, hundratals ställen. Och det finns bland annat till exempel i första Moseboken 4:1, där det står att Adam kände sin hustru, i folkbibeln står det låg med sin hustru.
Okay.
Och hon blev havande, alltså hon blev gravid. Och det hebreiska ordet där är yada. Och i psalm 139:1, ni vet det här härliga, så står det att du rannsakar mig och känner mig. Och han pratar ju då till Gud. Mm. Och känner, när Gud känner oss, där används också ordet yada.
Mm. Oj!
Så, ja, så om man tänker på sexualitet eller som själva sex, Som att känna någon riktigt, riktigt intimt på djupet.
Mm.
Så tycker jag att man förstår bättre liksom vad det handlar om. Mm. I världen idag så lär vi oss, sex är mera som, det var någon som uttryckte det så krasst som att utbyta kroppsvätskor. Liksom.
Mm. Ja.
Så jag tror att för ett kristet par och för alla människor att i grunden förstå vad det handlar om, vad sex handlar om.
Mm.
Det är någonting intimt, någonting på djupet, någonting som man bara delar med en människa.
Mm.
Med den man är gift med.
Mm.
Och därifrån utgår det här sen sund sexualitet.
Så det betyder att vi särskiljer ju sexualitet från sex.
Jo, ofta används ju sex, och vi gör det ju det, och det är ju säkert rätt. Alltså att själva samlagen, vi har sex liksom då. Men sexualitet, man är ju en sexuell människa också fast man är barn, fast man är singel, ni vet, fast man inte lever ut det. Mm. Men vi har ju vår längtan, vi har ju våra sexuella känslor. Mm. Och de har ju Gud satt ner i oss, så de är någonting positivt. Sund sexualitet sen i praktiken är, hur lever vi ut den här längtan?
Ja,
hur lever vi ut det här på ett sunt sätt som samtidigt ärar Herren?
Mm. Det kan ju nog vara utmaningar, tycker jag, när man kommer från helt olika erfarenheter.
Mm.
Som vi ju alla gör. Att på något vis, där kommer vi ju tillbaka kanske till kommunikationen.
Och jag tror att sund sexualitet, ja, det för det första att det börjar i huvudet, eller om man tänker som kristen kanske i hjärta, men förståndet behöver ju vara med, vi behöver förstå. Och så behöver vi ha vettiga förväntningar.
Det och, där är intressant. Mm, kan vi prata lite mer om förväntningar? Mm.
Ja, prinsessan som vill bli räddad av prinsen.
Jo, förväntningar och ofta om det är för höga leder ju till besvikelse. Mm.
Och jag tror att många kristna par som har försökt då kämpa och hålla sig tills de gifter sig. Mm. Det blir allt mer ovanligt idag, det ska vi bara liksom konstatera. Mm. Men det här, om man har försökt leva enligt Guds plan, så är det många, många som berättat mig att de blev så besvikna när de gifte sig. Mm. För förväntningarna var det att om vi håller oss så kommer Gud att belöna oss. Precis. Med att vi har ett hett och vilt och härligt sexliv. Mm. Så vettiga förväntningar är väldigt viktiga. Och jag tycker om, när någon har beskrivit det som så att bröllopsnatten till exempel, det är ju ofta det som man har höga förväntningar på. Om man har liksom haft möjlighet eller klara av att hålla sig. Mm. Vi ska också här konstatera att det finns folk som saker har gjorts åt dem före de gifte sig. Det finns många, många brustna erfarenheter. Mm. Så att vi ska inte utgå från att livet är enkelt. Nej. Men i alla fall att någon har beskrivit bröllopsnatten som att du får ett paket med Lego som du ska bygga tillsammans. Mm. Och du börjar där. Mm. Och det här, jag skulle vilja tillägga att de här Lego-bitarna inte är i plast utan de är i glas. Alltså det är kört.
Åh, vad jag tycker om den där tanken.
Och den där bilden, faktiskt. Ja. Ja, det är fint. Det betyder ju att vi startar från scratch.
Ja, vi startar från scratch. Ja. Egentligen startar vi oftast på minus. Oberoende av hur vår bakgrund ser ut så har vi ju, som vi sa, vi är lite söndriga. Mm. Vi kan vara söndriga i tankarna. Mm. Vi kan ha uppfostrats med att sex är någonting negativt, någonting på gränsen till syndfullt, att det är skamfullt. Mm. Det kan också vara våra erfarenheter som kan bero på egna dåliga val eller sår som har tillfogats oss. Vi kan ha utsatts för övergrepp. Mm. Vi kan ha utsatts för olika slags kränkningar. Mm. Kunskapen om det exploderar ju med det här MeToo-rörelsen. Mm.
Precis, ja.
Allt det där har vi med oss när vi gifter oss. Så att vi börjar från scratch på ett sätt, men nästan lite på minus också.
Nå, nästan. Mm.
Så att om vi är medvetna om det och börjar därifrån liksom, och den där öppenheten ni pratar om, att helst före man gifter sig, prata om också vad man har i bagaget. Mm. Och tillsammans liksom diskutera att vad har vi för förväntningar också på det här.
Där tänker jag att få är väl så mogna där vid den där åldern att man ens riktigt vet. Man kan ha en aning om liksom ens bakgrund och vad man har i sitt bagage. Men att sen kunna veta hur det påverkar och liksom hur det kommer att påverka vårt samliv framåt, det vet vi ju inte egentligen.
Nej.
Så det där är ju en sak som man hela tiden måste fortsätta prata om.
Precis.
Och vara öppen om.
Det är en livslång process.
Ja, det är det. Och det är viktigt att säga, tycker jag. Mm. För att man också orkar hålla ut och kämpa för den här saken och kämpa för att vi ska liksom ha en närhet och ha ett samliv och så här. Och att man inte blir trötta på varandra. Vi kommer tillbaka till det lite sen.
Mm. Och där tror jag just med sund sexualitet, det är en annan viktig sak. Är vettiga förväntningar, öppenhet som ni pratar om. Och sen också det att båda har den inställningen att det här är någonting som är viktigt.
Mm.
Det här är någonting som Gud vill att vi ska kämpa för.
Mm.
Det blir ofta en sån slagsida att mannen kanske har mera behov. Kvinnan kan känna att nej, men det här är inte jag lika intresserad av. Och så blir det en dragkamp på något vis. Där man istället skulle på något vis jobba tillsammans för att okej, vi har jätteolika behov. Mm. Vi har allt möjligt nu som vi kanske kämpar mot.
Mm.
Men vi har det liksom, vi kämpar tillsammans.
Precis. Mm. Mot en gemensam fiende.
Just det, precis
det. Att det är vi mot resten.
Mm. Mm. Mot gemensamma utmaningar också. Och,
ja.
Mm. Och sen tycker jag en sund sexualitet innebär också just det där att om, jag skulle nästan vilja säga när, det är någonting som krottar, om vi säger på ren svensk, krottar på det här området, så att man söker hjälp.
Mm.
Det kan vara kompisar man pratar med, det kan vara en podcast man hör på, det kan vara böcker, det finns hur mycket som helst.
Och Gud använder ju alla möjliga sätt för att också guida oss och vägleda oss i den här saken.
Mm.
Böcker och bibelord och bara genom bön.
Men jag tror att tröskeln kan vara ganska hög att man söker hjälp tillsammans. Kanske det finns en risk att kvinnan söker sin hjälp och mannen kanske inte på samma sätt diskuterar. Det ska vara så viktigt att man tillsammans.
Ja.
Jätteviktigt, jätteviktigt. Och ni har säkert hört uttrycket att det sista som blir kristet hos oss är vår plånbok.
Mm.
Det att vi håller hårt i våra pengar. Jag skulle vilja hävda att för de flesta så det sista som blir kristet är vår sexualitet. Alltså vi har svårt att söka svaren på det här området i Bibeln. Vi har svårt att be om sexuella saker.
Ja.
Fast vi pratar med designen, fast vi pratar med experten, så tänker vi att det här Gud, ja, vi pratar om de andra sakerna med Herren och så kämpar vi i vår ensamhet när det gäller sex. Så det där som du sa, Isabella, också med Bibeln, bibelord, jag tror att ju bättre man förstår, eller ju bättre man känner Gud själv och hans kärlek och hans goda plan, desto lättare också har vi att söka oss till honom när det gäller de här sakerna.
Är det månne den här skammen eller den här hush-hush-känslan kring det här med sexualitet som gör att vi tror att inte Gud bryr sig? Eller vad är det riktigt som gör att vi drar oss?
Jag tror att många tror att det där hush-hush och skammen kommer från Gud.
Men så är det säkert.
Jag tror att många tror att det här också förstås sådana som inte har kommit i kontakt med kristendom, som inte själva är aktivt troende. Så de tror ju att det här sexualitet för en kristen är lista på du ska icke, du ska icke, du får inte. Och därför tycker jag det är så viktigt att de kristnas röster hörs i det här. Därför brinner jag för det. För att det är precis tvärtom. Det var hans idé. Han understödde det. Han vill oss väl. Och det är till honom vi kan verkligen rikta oss med våra frågor och våra bekymmer.
Underbart.
Men Dana, tänk om man inte passar ihop. Unga sällskapande par idag blir ju itutade att vi ska pröva allt innan vi gifter oss. Alltså vi blir ju påverkade av media att det är en fri sexualitet. Och de unga kanske funderar att är sexet värt att vänta på? Vilka verktyg kan vi som kristna ge dem? Som äldre kristna. Vi är ju så gamla.
Ja, det är bra frågor. Alltså till unga så brukar jag säga att det är så värt att vänta på. Men det räcker inte bara med det, utan man måste utveckla det lite. Och man kan börja med statistik. Alltså för det första så är skilsmässoprocenten mycket högre för de som faktiskt har bott ihop, som har haft sex före, som har provat det här. Så statistiskt sett så är det inte liksom... Det är sämre att prova sig framför det.
Okay.
För framtiden. Det andra jag skulle vilja säga av dem att fråga liksom unga par. Tycker du själva att det är värt att vänta på? Är det någonting som du vill kämpa för? Ett livslångt äktenskap?
Mm.
Så om du har det som mål, så tänker du då att jag kan väl vänta några år, fast det är kämpigt.
Mm.
För det som sen jag vill satsa på ett helt liv.
Yes.
Och om du upplever att den andra, om vi tänker att man pratar med en ung kvinna till exempel. Om hon vet att hennes pojkvän tycker att hon är värd att vänta på.
Mm.
Inte pressa henne till sex. Utan tänker att jag tycker så mycket om dig.
Mm.
Så jag vill behandla dig som någonting fint. Någonting som jag kan vänta på. Då visar han ju en otrolig kärlek till henne.
Mm.
Och vice versa.
Man kan kanske ta det lite som en utmaning också. Och att man pratar om det som ett par. Att nu ska vi tillsammans kämpa om det här. För då den ena då är het på gröten. Mm. Så kanske den andra kan. Hej, vi ska ju backa lite.
Och jag tror att som ett par tillsammans så ska man först lite utforska det här Guds plan.
Mm.
För när man kommer på tillsammans att den är ju jättesmart.
Mm.
Den är hälsosam.
Mm.
All statistik understöder den. Så att man också liksom med huvudet förstår det. Då planerar man också så att man utsätter inte sig för så mycket liksom situationer där hormonerna får dansa fritt.
Mm. Precis.
Mm. Men det måste vara ett gemensamt beslut för att det ska lyckas.
Och som man pratar om.
Men var kan man upptäcka, liksom utforska Guds plan för sexualiteten?
Ja, det är många som undrar det. För de tycker det är svårt att slå upp liksom höga visan och läsa där och sånt. Och där tror jag det är jätteviktigt att vi har... Just sån här, vi pratar öppet om det i poddar.
Mm.
Vi skriver om det. Det finns böcker. Och det finns äldre kristna att prata med. Jag älskar när unga par kommer och pratar med mig och säger, Dina, hur ska vi göra det här? Mm. Det finns medvandrare som man kan prata med.
Precis. Mm.
Ta reda på och få stöd. Mm. Var inte ensam i det här.
Nej.
Och redan om vi läser första meningen i Korinthierbrevet 13. Kärleken är tålmodig och mild. Då har vi det där tålamodet ganska snabbt där.
Mm. Där har vi ju Jesu exempel för oss också att sträva efter och be om.
Ja, verkligen. Mm. Jag tror att det är viktigt att vi ger just det här reality check att det här unga. För vi vet ju hur det var när vi själva var unga. Och känslorna dansar rumba och det var någonting man måste kämpa liksom mot tillsammans. Men faktum är det att om vi inte kan kontrollera våra känslor då, vad garanterar att vi kan göra det när vi är gifta?
Mm. Jo,
sant.
Det är ju en sån här självreflektion som heter duga.
Mm.
Mm.
Att lite liksom se in i framtiden och tänka att den dagen då vi hade kämpigt på hemmaplan till exempel. Mm. Den ena kanske går där med gröt i håret och man hade en liten baby. Och för den andra kanske det finns någonting på jobbet som börjar verka intressant och sånt.
Precis, ja.
Om vi inte har tränat oss i det här, att våra känslor är inte någonting som vi ska automatiskt leva efter.
Där tänker jag att du sa ett väldigt viktigt ord och det är det här med att träna.
Mm.
För det är ju precis det vi får göra genom hela livet, också inom sexualiteten. Träna oss på att lära oss hur vi fungerar själva och vad vi tycker om och vad vår man tycker om och hur vi liksom ska göra det. Det är ju en livslång resa.
Exakt.
Så fram med mera träning.
Ja.
Upp till kamp för mera.
Mera träning under bön.
Amen. Men hur påverkar världsliga influenser oss och vår sexualitet idag?
Nå, jag tror att sanningen är det att 99% av alla influenser vi har idag är liksom från världen.
Just
alltså det är en försvinnande liten procent som kommer egentligen från bibliska sanningar.
Mm.
Och här skulle jag vilja fråga dig Isabella och dig Maria en fråga om det är okej.
Det är okej.
Vem lärde ni er om sex och sexualitet av? Om du tänker så där lite procentuellt, du behöver inte säga procenten. Var det hemma i familjen? Var det i församlingen du lärde dig? Var det av kompisar? Var det på er tid och min tid så fanns det ju inte internet. Nej. När ni var små.
Det stämmer.
Vi var ju nog ganska väl bevarade på ett sätt. I och med att inte internet var i samma utsträckning tillgänglig.
Vi fick ju inte heller mycket information, liksom bra information. Jag kommer ihåg att vi hade en bok hemma hos oss faktiskt som handlade om hur vår kropp fungerar. Och den satt vi ju alltid nu och då och titta i.
Mm.
Och det var ju nog ändå en snäll bok om vår kropp. Och sen kommer jag ihåg att jag i något tillfälle har fått tag på en broschyr som heter just Värt att vänta på. Och den talar till mig väldigt starkt. Och jag tror jag har kvar den ännu.
Mm.
För jag har som tänkt att nej, men det där håller, det där vill jag liksom också ge vidare till mina barn.
Mm. Ja, om jag ska svara på frågan så nu är det ju lite som Isabella sa, att via böcker i bibban, vissa sådana där spännande böcker, för nu var det ju intressant.
Mm.
Men inte fick man så mycket information, och inte från hemmet och inte från församlingen. Så det är väl ett, man har lite tagit reda på med sina vänner och sen blir man lite äldre och ja, varifrån fick man information?
Mm.
Sen kom ju nog, vi fick ju nog sen internet också när jag började sällskap. Och sen med min man då så fick man ju utforska tillsammans sen då vi var gifta. Mm. Så det låter det inte fint, Dina.
Mm. Mm.
Uh-huh.
Och jag tror för många unga lyssnare så låter det där som en svunnen tid. Jag tror
som 1800-talet.
Ja, jag tror att det känns för dem som det där några lilla huset på prärien. Ja, liksom, som precis, ingen kan relatera till idag, tror jag.
Nej.
Så idag jobbar vi ju med människor som från det att de var jättesmå så fick via nätet och liksom lära sig jättetidigt och ofta liksom från helt fel vinkel.
Åh, ja,
precis.
Mm.
Det finns så mycket söndrigt med den här, med de här smarttelefonerna idag.
Mm. Därför tror jag att det är jätteviktigt att vi kristna pratar öppet om det här i våra familjer. I församlingar, det är inte kanske det där som man pratar om direkt i detalj från predikstolen. Men i små grupper, i kurser, i bibelstudiegrupper och sånt. Att vi pratar öppet om det här så att vi får en balans till all den här missinformationen som kommer.
Precis.
Men det heter ju att vi ska inte väcka den björn som sover. Men det är väl nog ett gammaldags uttryck.
Ja, jag tror man sa det förr. Idag tror jag man gapskrattar när man hör det där. Ja.
Mm.
Jag minns att min dotter var 6 år gammal när vi var ute och gå. Och mitt i allt där, hon cyklade på sin cykel där. Ni vet, en ljus liten tjej med flätor och det här. Sån här oskyldig min. Och mitt i allt så frågade hon: mamma, vad är en sexbar?
Ja.
Och då hade hon ju det hört i förskolan. Så att vi behöver inte ens inbilla oss att inte vi ska väcka en björn som sover. För er unga så kan vi ju förklara vad man menar då var att man inte skulle prata för tidigt om sexualitet. Mm. För att man inte skulle väcka tankar på det förrän man var mogen.
Mm.
Den tiden är ju för länge sedan för
barnen. Ja. Men hur ska vi prata med våra barn om det här med sexualitet? Hur gör vi det på ett bra sätt?
Och där vill jag återgå till det som jag sa lite tidigare. Att det här har också med liksom vår eget förstånd, alltså våra egna åsikter. Vi måste börja där.
Mm.
Vi måste börja med att ta reda på så vi fattar och får liksom vettig information själv. Många i min generation fick en lite snedvriden bild av sexualitet. Mm. Och det är jättelätt att man ger vidare den då. Och så om ungdomar idag får vibbar från föräldrarna att sex är någonting lite hysch-hysch. Och ute i världen, allt på internet, pratar alla öppet om det som man är intresserad av. Mm. Och vem lyssnar man på
då? Ja, förstås.
Så jag tror att du som förälder måste börja med att bearbeta lite. Kolla dina egna åsikter. Mm. Tycker du själv att det här är pinsamt? Tycker du själv att det här är hysch-hysch? Bearbeta det så att du ska få komma till en plats där du har en sund inställning till sex. För också fast du inte säger någonting så kommer dina handlingar liksom. Ta ett sånt exempel som att första gången ditt barn kommer hem och har hittat en kondom i diket till exempel. Så kan du reagera så att du är som oj och usch, 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 usch. Det där sätter du bort, det där kommer vi inte att prata om i en god kristen familj. Eller så kan du sitta ner beroende på det här åldern av det här barnet. Och konstatera lite, förklara antingen vad det är, om det är tillräckligt gamla. Eller när det är små så säger man, ja men det där kan jag förklara när du blir äldre. Mm. Jag har ofta sagt det åt mina barn, till exempel i den här sexbar-frågan. Jag börjar inte förklara åt en sexåring vad en sexbar är. Mm. Men jag sa då åt Michelle att det här kan jag förklara när du blir lite äldre, och det var helt okej. Okay. Mm. Men viktigt är att hon kände att jag reagerar inte liksom med fasa eller avsky eller liksom förlägenhet, utan bara det var en normal diskussion.
Så nu gick du lite som igenom det här att själv titta på sig själv som förälder och se var du befinner dig kring det här med att hur känns det att prata om sexualitet.
Det där tyckte jag var så viktigt, för jag tror inte att barnen tycker att det är så där pinsamt. Det är nog vi som måste börja bearbeta det för det.
Mm. Ja.
Jag tyckte det var jätteintressant.
Ja, det var riktigt bra. Men har du något riktigt konkret som du kan ge som tips åt oss och våra lyssnare på hur vi riktigt gör det när vi ska samtala om med barnen?
Nu, jag föreslår ju alltid att man ska börja tidigt. Mm. Men då är det ju inte om sex i sig, utan det är ju om kroppen. Mm. Den där boken du nämnde, Isabella, det är ju jättebra exempel. Att man naturligt pratar om kroppen. Mm. Man också pratar om vilket är jätteviktigt idag. Vilka som är privata delar som ingen behöver se eller få röra. Liksom det här kroppen börjar man ju med idag. Och så småningom så ökar man på med information som är åldersanpassat. Mm. Jag tror att vi kan också göra skada om vi börjar för tidigt med någonting som de inte vill veta. Mm. Och jag tror att vi ska undvika med att berätta allt för mycket om oss själva. Mm. För ni vet, man vill inte veta väldigt mycket om sina föräldrars sexliv.
Ja.
Än i denna dag så vill man inte som vuxen veta det.
Nej.
Så att hålla det liksom på en sån sund, avslappnad nivå. Men utan att gå in på för mycket detaljer för tidigt.
Mm. Där får vi också be om vishet.
Absolut.
Att veta när vi ska säga vad.
Och ta i akt då tillfället kommer. Fast det kanske inte passar oss just då. Att om de har tittat på någonting. Vi ser att de har tittat på någonting på telefon. Att vi där kan spinna vidare. Det där som du såg där. Ja. Så var som så där och så bla bla bla. Går man vidare.
Ja, precis. Mm.
Och jag tror att om man har en öppen atmosfär i hemmet. Som jag tror att vi alla ska sträva till att ha. Och där de känner att man kan fråga vad som helst. Mm. Så kommer det liksom åldersanpassat. Jag minns när samma dotter som jag tar upp igen här kom hem springande. Det var några år efter det här förskolan. Hon var i lågstadiet. Så mamma, nu har jag lärt mig vad sex är.
Okej.
Så ja, att vad har du lärt dig? Det är något smutsigt och fult som ungdomarna sysslar med.
Oj!
Nämen!
Och det var ju perfekt. Ja. Då var det ju bara att sitta ner. Och då tar man hela grejen. Liksom, att det är någonting vackert och fint som Gud har skapat. Och det var ju som att få det som på bricka. Mm. Sen med de yngre så kan man ju också ha en diskussion med de äldre. Där man märker när man passar på när de yngre lyssnar.
Ja, ni precis vet. Det. Ja.
Mm. Det finns mycket sådana här knick som man kan, man kan ta. Jättebra att ha något bok liggande fram. Också med tonåringar sen. Liksom lämna fram böcker. Saker och ting som du vill att de ska... En bok tar de kanske inte om. Men på vässan vet jag att många har haft typ någonting värt att vänta på eller sånt. Mm.
Ja.
Och till dig som tycker det här är så pinsamt. Mm. Så tanken att prata med dina barn eller ungdomar känns oöverkomlig. Så anlita då någon annan. Men lämna inte dina barn och dina ungdomar ensamma utan stöd i det här.
Precis. Mm. Det får vi ta till oss.
Mm. Så viktigt.
Mm. Men Dina, varför är sex så viktigt då i ett äktenskap?
Nå, för det första så är det ju en gåva, en ljuvlig gåva som vi har fått av Gud för närhet och njutning. Och också förstås i förlängningen också för att barn ska kunna alls bli till.
Mm.
Men Gud har gett det just för det där som vi talar om jada också. Det här närheten, det här djupa, att känna varandra på så djupt plan som man inte delar med någon annan. Mm. Det blir också som ett klister som håller ihop en på ett härligt sätt. Mm. Det blir lite som ett hemligt språk som man inte har med någon annan. Men det här kommer ju inte av sig själv. Det här är ju som vi pratar om. Det här är någonting man måste jobba för och med.
Jo, det var ju bra det där du sa om klister. Mm. Faktiskt. Att det liksom lite limmar ihop oss som par. Som man inte gör med någon annan. Men Dina, nu kommer jag att tänka på faktiskt en fråga som vi fick av en lyssnare. När det gäller kommunikation och det här med sexualitet är ju som så otroligt personligt. Men hur ska man göra ifall att du som kvinna, eller förstås också mannen, om du känner att det finns saker som berör det här området till exempel, som du skulle ha behov av att prata med någon annan om. Men du är lite så däremellan att är det att lämna ut din man, eller du vet inte heller om din man nödvändigtvis gillar att du ska prata med någon annan om det här. Nu vet jag faktiskt inte om den här frågan baserar sig just av sexuell karaktär. Det kom inte fram. Men jag tänker så här allmänt att samtala om saker också. Hur gör man i en sån situation?
Nå, jag skulle absolut rekommendera då att man skulle, om man lever i ett vanligt liksom sunt förhållande, att man skulle prata med sin man och säga att det här behöver jag få prata med någon annan om. Och få hans liksom godkännande. Mm. I osunda relationer så kan det ju vara så att det här... En del av parten är undertryckt på ett sätt. Den ena bestämmer över den andra.
Mm.
Och då kan det, man kan behöva få och prata med någon utan det där godkännande. Om ni förstår vad jag menar.
Jo.
Men i vanliga sunda förhållanden. Och där skulle jag vilja säga att den som frågar. Så tror jag att alla har det behovet. Mm. I något skede. Att få prata med någon om det här mest intima och känsliga. Och det ideala är först då att du får det där godkännande. Att är det okej för dig?
Mm.
Och sen förstås nästa steg är att hitta någon som du har förtroende för.
Mm.
Som inte läcker åt någon.
Mm.
Och ofta, just när man jobbar med själavård till exempel. Så kommer ju folk och berättar åt sånt åt mig. För att de vet att jag har tystnadsplikt.
Precis.
Och då är det okej för mannen.
Mm.
Att de vet att jag kommer inte att säga det där åt någon. Men det kan vara en syster, det kan vara en god vän, det behöver vara någon som du kan 100% lita på. Men jag tror att i dagens värld så klarar vi inte oss om inte vi har någon annan att prata med. Helst liksom ett par, där båda har förtroende för båda. För jag tror att idag så kämpar folk ensamma och inte tror att andra har precis samma eller liknande problem.
Det där har jag märkt så många gånger i samtal med vänner. Och det är ju samma saker vi kämpar med allihop.
Får jag tillägga där bara, Isabella, den som du söker dig till så ska antingen vara någon som jobbar då och har tystnadsplikt eller någon som du vet att vill ert äktenskap och din man vet.
Mm. Jo, det där är så viktigt.
För det är lätt att för kvinnor att hitta andra kvinnor där man sitter och säger ja, min kar är sån och sån och där. Mm. Det bygger inte upp. Nej. Det river ner ditt äktenskap. Mm. Sånt ska du undvika. Mm.
Sen tänker jag också att det kan ju bero på många saker att ens partner inte är bekväm med att man berättar. Det kan ju också bero bara på att det är en tröskel. Mm. Man är inte van att dela olika saker.
Ja, och jag tänker att den där kvinnan då i det där fallet kanske får, om hon får att prata med någon annan, också utan sin man, om inte fanns några andra möjligheter, så får hon sen verktyg att börja bearbeta saker med sin man. Ja. Och så kanske i framtiden kan han också komma.
Precis.
Att inte ska hon heller känna att hon blir låst på grund av sin man.
Nej.
Och vi har olika behov där.
Mm.
Vissa har behov av att diskutera med andra mer. Och många gånger är det kanske kvinnorna som har mera behov. Jag vet inte. Generaliserar jag nu?
Jag är jätteglad att se i mina egna pojkar det att de har kompisar där de verkar prata jätteöppet med. Jag tycker det finns ett generationsskifte där man också pratar om känsliga saker väldigt öppet. Mm. Där jag tänker på min man och den generationen så tror jag tröskeln var, man pratar mera liksom jakt och fiske och sånt. Mm. Jag tycker att man märker att idag så pratar man, det är säkert olika på, men jag ser med mina pojkar och deras kompisar att de verkar ha en jätteöppen kommunikation och det tycker jag är superbra.
Vad härligt. Mm. Ja. Så det finns hopp för våra barn.
Ja, det finns.
Ja, det är roligt. Mm.
Det heter ju, och jag kan av erfarenhet också skriva under det här, att sexualiteten blir bättre med åren. Men hur kan det komma sig? Tröttnar man inte på den där samma partnern?
Jag tycker det är väldigt logiskt. Samtidigt skulle jag vilja säga att det där kan bli en myt på det viset. Mm. Att vi kan inte lova åt allihopa att sex blir bättre med åren. Men vi kan uppmuntra till det att sex blir bättre med åren om man jobbar på liksom allt annat i äktenskapet.
Jo,
här är det kanske viktigt att säga att sex är ofta ett symptom på hur äktenskapet annars mår.
Mm.
Så om ni kämpar mycket på den punkten, så ta en koll på hur behandlar ni varandra. Hur nära är ni varandra.
Mm.
Det som kan kännas som frustrerande att nu fungerar inte vårt sexliv, kan vara en bra väckarklocka. Nu måste vi stanna upp och titta efter. Att varför krånglar det nu på det här området? Men det är viktigt, Maria, det där att konstatera att om man sköter om sitt äktenskap och om man jobbar för att bli allt närmare varandra, så då blir det bättre. Och det beror just på det här med jada. Alltså för att det är någonting som man lär känna varandra allt mer.
Mm. Över hela linjen.
Över hela linjen. Och när man blir närmare varandra genom glädje och sorg. Man har levt liksom genom svåra saker, goda tider tillsammans. Man lär känna varandra allt närmare. Det här spiller över på det sexuella området. Och då spelar det ingen roll om vi har rynkor eller om vi är slappa i hullet eller om vi har lagt på oss kilon och sånt. Utan det har att göra med saker som är innanför ytan, inte ute på ytan. Mm.
Så då kan vi slå hål på den där myten då också, att det är de snygga som har det bästa sexet.
Absolut, absolut. När man läser biografier till exempel om fotomodeller och sånt, så konstaterar de ofta att under den tid som de var vackrast så hade de självkänslan i botten.
Tänk det. Mm.
Och jättesvårt att liksom ha nära närhet med andra människor. Mm. Alltså sex är inte kopplat till utseende. Bra sex är inte kopplat till utseende. Det är viktigt att vi påpekar. Sen tycker jag också att det är viktigt att i den där kärleken till den där andra så vill man ju ändå vara ren och fräsch och liksom inte låta sig själv totalt förfalla, om precis, ni förstår vad jag menar. Mm. Det gör vi ju liksom för varandra. Mm. Men det har ju inte med utseende att göra, utan det har ju med hälsa och sånt att göra.
Sen har jag hört eller läst att rent så här fysiologiskt också när det gäller sexualiteten så startar vi från att liksom männen är mera hormonfyllda när de är yngre. Kvinnorna, jo förstås, nog har lust och så här. Men det jämnar också ut sig rent fysiologiskt ju äldre vi blir. Så att statistiken där så var att ungefär någonstans där vid 40 års ålder så är vi ungefär jämna när det gäller sexualitet. Både lust och kapacitet och så här.
Det stämmer. Och där tror jag att vi eftersom det är faktiskt så att skönhet kommer inifrån, det låter som en kliché, men det gör det, så har självkänslan liksom en viktig del här. Men inte kanske den självkänslan som man lär sig idag. Att man ska som intala sig själv bara att jag duger, jag är viktig och sånt. Jag tror att det är viktigt som kristna att vi konstaterar att vår självkänsla kommer egentligen från det där att vi är älskade döttrar, älskade söner till Herren.
Mm.
Så ju mer vi lever nära Herren och matar oss med det budskapet, desto mer också byggs vår självkänsla upp. Och den syns också på något vis liksom i den där glädjen och det här som vi utstrålar. Mm. Och det är också attraktivt. Sen tycker jag också om det där uttrycket som man säger på engelska. Att beauty is in the eye of the beholder. Alltså skönheten som finns i betraktarens öga.
Mm. Ja.
Så att vi också ber att få se på vår äkta man, vår äkta hustru då. Med sådana ögon att vi lockar fram skönheten i dem.
Mm.
Kritik tar bort både självkänsla och skönhet. Och vi kan uppmuntra varandra på det viset också så att vi blommar.
Mm.
Och blommar vi annars så blommar vi, så spiller det ofta över till det sexuella området.
Ja, nu när vi är inne på det här med att få varandra att blomma så får vi tänka på det här bibelordet Jesus ska ni få.
Mm.
Vi får ge kärlek åt varandra, vi får ge beröring, vi får ge uppskattning, för det är ju det vi behöver själva.
Mm.
Ösa på den där kärleken i äktenskapet, vi ska slösa med den. Närma oss vår äkta man, vi ska beröra. Alltså, det sexuella har så mycket med beröring att göra, det behöver inte bara leda till sex, men det finns så mycket annat där som är viktigt. Mm. Vi två hör ihop.
Som visar på den här närheten mellan oss två. Just.
Och så viktigt för våra barn också i hemmet att se att mamma och pappa tycker om varandra.
Jo, det där
en puss på kinden. Mm. Mamma ser varandras axlar. Alltså den där.
Ja.
Den där delen också.
Ja. Mm. Då blir det någonting vackert. Någonting naturligt.
Mm.
Som en del av en familj.
Mm. Ja, precis.
Vi har ju fått sitta här nu och samtala kring det här så viktiga temat. Roligt att du kunde komma. Vi är glada över att du kunde komma.
Tack, det var roligt att vara med.
Mm.
Vill du ännu säga någonting kring temat om sexualitet?
Jo, det här var ju lite sån här. Vi pratade ju om det här var ju som sex 101 som man säger på engelska. Lite sån här basic. Men vi ville ju ha betoningen nu på sund sexualitet, alltså det fina, det vackra. Mm. Idag har vi ju inte haft tid att prata om alla utmaningar som finns på det sexuella området, som pornografi, både flickor och pojkar som är fast i det här. Vi har inte hunnit prata om homosexualitet. Mm. De som kämpar med det här eller lever i det här. Vi har inte hunnit prata om könsbyte. Mm. Det finns en massa sådana saker som vi vill att lyssnarna ska veta att vi vet om det här. Vi är medvetna om det, men vi hinner inte idag prata om det.
Nej, så är det nog. Vi får säkert anledning att återkomma till flera av de här teman som du just nämnde i något annat avsnitt.
Jag skulle gärna avsluta och tala till dig som lyssnar, som kämpar på det här området. Det här är ideal, det här är Guds goda plan. Mm. Och vi är samtidigt medvetna om att många har det jobbigt. Mm. Vi har själva haft det jobbigt i perioder. Så är det okej om jag avslutar med en bön, Maria och Isabella?
Absolut. Jo, det är jättebra. Mm.
Kära himmelske far, nu kommer vi inför dig. Herre, vi tackar dig för att vi får använda tekniken på ett sånt här positivt sätt. Herre, idag vill vi speciellt be för alla äktenskap. Vi vet att de är under attack. Det finns mycket som vill komma in och förstöra. Herre, jag vill också be för alla barn och ungdomar som växer upp i det här översexualiserade världen. Var du nära dem och beskydda dem. Och herre, idag vill jag absolut speciellt be för de kvinnor och män som har svåra sexuella sår, som har tunga bagage på det här området, som kämpar i sina äktenskap. Herre, var du nära dem. Visa dem var lösningen finns. Visa dem din kärlek och din goda plan. Tack för att vi får vara dina älskade barn. I Jesu namn. Amen.